Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej allihop och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Kulturbarnen nummer 73 i ordningen med mig, Pontus de Wolf, musikdirektör, och
Ida Tirén heter jag, författare och kulturjournalist, live från Los Angeles.
Och jag är live från regnruskiga Gotland. Välkomna, välkomna.
Oj!
Vi spänner bågen här över klotet, det känns ju väldigt härligt.
Ja, urbant till ruralt.
Ja, exakt. Jag och min fru spelar in en podcast med sin kollega Sofia Wood. Och Sofia Wood befinner sig i Australien. Så vi känner oss som något slags här hubb för long distance calls. Eller som att man är en någonstans i yttre rymden som pratar med olika satelliter. Väldigt spännande.
Ja.
Det blir ju en mer så när man inte befinner sig i en stadsmiljö utan i den här ute på myllan.
Mm. Jag börjar ju mer och mer längta tillbaka till Småland. Så jag börjar ju mer och mer ångra mitt beslut att flytta till Stockholm.
Aha.
Igen.
Oh, wow. Hur så?
Men framförallt är det ju av ekonomiska skäl. För att jag har aldrig haft så lite pengar som nu.
Nej.
Nu har jag sålt alla mina fonder. Alltså det var inte mycket, det var så här 20 000. Mm. Nu har jag ingen pengar kvar. Nu fick jag låna min pappa, men jag vet faktiskt inte vad jag håller på med, ärligt talat. Så att om någon har ett jobb till mig så kanske... Men ja, jag vill ju inte ha ett jobb. Nej. Det är ju problemet alltså.
Ja, verkligen.
Ja. Det löser sig alltid på något sätt.
Ja, jag kan ge dig ett värdefullt tips. Eller kanske ett värdelöst tips. Det är att när folk i kreativa arbeten och sånt där som liksom managers eller bokare eller så brukar ofta gå ut på Facebook och fråga så här: är det någon som har en bra poddklippare? Gärna med lite dramatisk touch och som inte är rädd för
just det.
Att leka. Och det har jag lärt mig med åren är totalt värdelöst att svara på. För att om de inte liksom... Nej men det är så hemskt. För att då känner man ju så här... Det är ganska många då. Det är ett brett nät kan man säga man slänger ut. Så att jag tror väldigt många känner sig träffade. Och så brukar jag så här folk tagga just sina poddklippare. Och då blir man så enormt besviken. För att man vet att man är den bästa av alla de där. Alla känner så. Och då så är det bara en på liksom... 25 som får det där. Så att så fort man liksom, så fort det är någon som inte vet att det är just jag som är den perfekta poddklipparen för deras grej, så ska man inte försöka nå det. Alltså då kommer de inte ta dig.
Så man ska nu taggade jag ju dig i veckan på en sån förfrågan.
Ja.
Så jag har ju sett det jag tänker på, men ska man inte tagga dig då?
Jo, det kan man göra, men jag kommer absolut inte få jobbet. För att det är...
Nej, de, okay.
Eller det är chansen en på 25. Okay. Nej, men det är de som...
Men om jag inte taggar dig så kommer du inte få det heller. Så jag vet inte.
Nej, men då får jag vänta tills den personen vet vad jag gör. Och då kan den fråga mig.
Vet du vad? Det här är intressant, för att det här... Igår kväll, jag bor ju då i Los Angeles hos, jag hyr ett rum då, för jag är ju här då för er som är nya, fast min dotters pappa bor kvar här, så jag måste åka hit med henne och själv finansiera resan, obs, så det är verkligen ingen räkmacka, utan jag måste själv betala boende i Stockholm och i Los Angeles i en ekonomisk kris. Men hur som helst så hyr jag då ett rum av min kompis som jag har känt i 20 år sedan jag bodde i Wyoming när jag var utbytesstudent genom Rotary. Jag fick sånt stipendium när jag var 16 och bodde i Wyoming ett år.
Var ligger Wyoming?
Mitt i landet i Klippiga bergen. Alltså så, Montana typ så. Ja. Mitt i ingenstans verkligen. Det var så här, rodeo var skolsport. Det var 3000 människor i staden. 3500 invånare i staden. Och en timme till närmsta stad som hade 15 000 invånare. Så det var verkligen så här, middle of nowhere. Wyoming är typ lika stort som alltså, Sverige. Och det är så här, 100 000 invånare. Alltså det är typ jättelite folk. Mm. Det är väldigt mycket berg och rancher och sånt. Och där träffade jag då min kompis Josiah som jag hyr då ett rum. Bara, hon har ett extra rum. Hon har två sovrum i sin lägenhet.
Mm.
Som hon brukar ha en roommate. Men nu hade hon inte det så då fick jag hyra det rummet. Det är jättefint. Jag har underbar utsikt över hela, hela stan som vi la upp där på Instagram.
Just det.
Men hon jobbar som tv-producent och hon berättade för mig mycket med reality och true crime och sånt där. Och hon berättade för mig igår ett tips som hon har fått av en väldigt framgångsrik person som är typ, jag vet inte, advokat i nyhetsbranschen. Så här, jobbar så här med Michael Jackson. Alltså det är så här, jättekänd.
Mm.
Och han hade gett henne ett råd som hon då förde vidare till våran granne som är aspirerande skådespelare som var här och pratade lite igår kväll. Och jag tog också rådet. Och det här, nu kom jag till saken. Hon sa, jag glömmer aldrig de inte nu. Det är en sekund. Jag glömmer vad hon sa. Okej, nu refererar jag fritt ur minnet. Ja. Men jag glömmer ofta de som jag har fått... Liksom, jag glömmer ofta de som folk har presenterat. Men jag glömmer aldrig det jag själv har upptäckt.
Nej.
Och jag tror det är just det här. Att man själv vill känna den här känslan. Att, aha, jag upptäckte det där. Som jag sa i förra podden. Jag bara, ja men jag upptäckte, citat. Adam, rapparen och Einar på tunnelbanan. När de var 12 år. Och hörde de sitta och rappa på tunnelbanan. Och blev helt så, what? Vad är det här? Vad heter ni? Ge mig ert namn. Kolla upp dem på YouTube. Och nu så här, 10 år senare så blir jag ännu mer fest vid dem. För att jag känner att jag har känt själv att jag har... upptäckte för mig själv, inte för någon annan men för mig själv.
Ja.
Och så tänker jag att det är rätt generellt att man, det är en speciell känsla att känna så här inte någon annan proppa på en liksom.
Nej.
Eller som den här serien som jag har bingat nu i 2 veckor Ring min agent som finns på Netflix som är en fransk serie. Och den har folk har hört om i flera år. Alltså folk har typ tipsat. Har den kommit upp som så här tips. Så här, kolla in den här serien, en liknande du brukar tycka om typ. Och jag bara, nej det är inte för mig. Och sen är väl själv så här, en dag, men nu ska jag kolla in den här serien. Och då är det en helt annan grej. För det så här, då var det min idé att här, nu upptäckte jag den här serien och tycker den är helt fantastisk.
Ja, men precis.
Så, ja.
Då är du initiativtagare lite grann. Och,
det är något annat. Vad tror du det beror på? Att det är liksom,
ja, men det handlar ju om... Alltså jag vet att jag är ganska mycket så här, ledarfigur. Och då tror jag att det är så här, att man vill få idén... själv.
Mm.
Alltså det gäller nog alla människor. Men jag bara identifierar mig med att jag vill bestämma själv. Liksom.
Ja, och inte så att tvinga till någonting.
Ja, och det är så här det är verkligen på gott och ont. För att det slår mig ganska ofta. Att jag brukar ta initiativ, få så här roliga idéer som involverar mycket folk och pengar och tid. Och så genomför jag dem. Och så blir folk jätteglada för att de... blir tillfrågad att vara med oftast. Och så liksom blir det en bra grej. Mm. Men det är inte så att jag får frågan tillbaks. Att göra grejer.
Mm.
Från alla dem.
Mm.
Och det är ju det är en grej. Antingen kan man liksom gå och vänta på det. Och bli lite bitter. Så här, varför får inte jag tillbaka? Men det är ju liksom. Man är olika personligheter. Att man.
Ja. Vissa är mer initiativtagare och drivande.
Ja, precis. Så att jag har lite svårt. För jag skulle inte gå ut på Facebook och fråga vem skulle vilja vara med på ett projekt jag har. Liksom. För dels så hatar jag att så här, avfärda folk. Eller vad säger det? Vad säger jag? Alltså komma med negativa besked. Så då skulle jag behöva tacka nej till så himla många. Så att då är det liksom... Det är bättre, tycker jag, alltså, att ta reda på, kanske genom någon annan, vem som vore bäst på en grej.
Jag tänker ändå att så, här, så som den förfrågan var, så, då som vi refererar till nu, att så här, är det någon som har tips på bästa klipparen för det här? Typ? Och då kommer folk med så tips. Och jag tänker ändå så här, i min perspektiv, när jag har ställt den frågan till folk, då tycker jag ändå att det är användbart. För då vet man, okej, vilka är det som jobbar med det här nu? Vilka är det som är tillgängliga? Mm. För det är ju inte så tydligt att du gör det.
Nej.
Det är inte så... Det är inte det du liksom profilerar dig med. Man bara, aha, okej, han kan det där. Och så kanske någon annan ser det. Jag såg ju listan också, fast jag är inte den som letar just nu. Mm. Och så ser man lite namn. Man bara, aha, håller hon på med det? Okej. Det kanske inte blir just den personen den gången. Men då finns det i mitt bakhuvud. Ja, men just det, hon håller på med det där. Kanske jag kan... Ja, du vet.
Ja, men
jag tycker ändå att det är ett sätt att öppna upp dörrar. Att säga, aha, den håller på med det. Mm. Och så vet man aldrig vad det leder riktigt. Det kanske inte bara var... Det är ju många människor som ser till exempel en Facebook-tråd.
Ja,
inte bara den som har för frågan.
Nej, men folk var ju mycket tydligare med vad de var. Alltså när alla hade Facebook och var liksom ja. Var mycket när vi pratar 2016 kanske. 2016, 2017. Mm.
När det var place to be, ja, innan Instagram.
Och där man så här skrev, ska du inte uppdatera din titel så vi vet vad du jobbar med just nu? Liksom man var väldigt, man kunde tillförskansa sig information om folk som var aktuell. Ja. Liksom. Då kommer jag ihåg att, för då blev jag frilansare, då slutade jag jobba på Kåken och jobbade bara dagtid. Och då satt jag i princip, jag minns att jag satt en hel dag, om det inte var flera dagar, och bara uppdaterade Facebook-flödet för att så här plocka jobb. Liksom.
Mm-hmm.
För då var det mycket tydligare, eller mycket vanligare så här. Är det någon som kan DJa på den här restaurangen på fredag? Är det någon som har tid att göra det här? Är det någon som vill gå på det? Så kunde jag liksom fylla upp min kalender.
Som en anslagstavla.
Ja, precis. Och det är väl det var från början? Nej, det kanske inte var. Facebook betyder inte det.
Nej, men på något sätt var det ju... Det har varit så många olika saker under åren, upplever jag.
Mm.
Men, och jag har ju länge pratat mycket om att Instagram är på väg bort. Jag har ju pratat nu i 2 år om. Och vi blev mer och mer övertygad. Visst pratade jag i podden om när jag träffade någon på en 40-årsfest som inte visste om min bok.
Har jag sagt det här? En 40-åring som inte kände till din bok?
Nej. Det otroliga har hänt. En 40-årig har inte hört om min bok. Nej. Jag var på en 40-årsfest. Och så började jag prata med en person där på festen. Som var bjuden på festen också. En gäst. En kompis till min kompis. Ja. Och hon sa, hon hälsade på varandra. Hon bara, men jag följer dig på Instagram. Och jag bara, men jag har inte haft min... Eller jag sa bara, by the way, jag har faktiskt inte haft min... Jag har inte haft min Instagram aktiv sedan i juni. Och det var så här, oktober. Och hon bara, det har jag inte märkt. Och det var jag inte förvånad över alls, för ingen märker. Alla tror bara, nu ska jag ta en Instagram paus 2 dagar. Man bara, ingen kommer märka det här. Släpp det. Det är inte så viktigt.
Nej, det är så sorgligt. Alltså, det är så värdelöst statement.
Alltså, okej. Okay. Ja. Men så jag
brukar alltid, där är jag den jobbiga. Så fort någon skriver så här, I have to get off Twitter for a few days, du vet, som folk gör för mental health, typ. Då brukar jag alltid skriva, you can still read this. Och då svarar de så här, no. För då blir de påkomna.
Nej, men alltså jag fattar ingenting. Alltså jag har varit off Twitter i 12 år, men folk fattar ju inte det ändå. De tror ju att man läser vad de skriver. Jag har inte kollat på 12 år. Eller till exempel med Instagram. Jag har inte kollat på 5 månader. Det är liksom ingen som har märkt att jag är borta. Nej. 2 personer som bara, Ida, mår du bra? Är du deprimerad? Jag bara, nej, tvärtom. Jag mår skitbra. Så att, alltså, det är ingen som märker. Ops. Och då har jag ändå så här, jag vet inte hur man...
Bara jag, för jag kan ju inte tagga
nej,
dig.
Nej, du är den enda som...
När vi släpper avsnitt.
Om min kille också kan tagga mig. Ja, nej, men det kanske är... Jag vet inte hur många följare jag hade. Jag kanske hade typ 3-4 tusen, jag kommer inte ihåg. Det är ändå typ tusentals människor. Mm. Ingen har märkt någonting. Okej, sen har vi då... hon sa då att hon bara, jag nämnde min bok. Hon bara, har du släppt en bok? Hon har inte märkt det. Och jag bara, okej. Så hon bara, jag har en podcast. Ja, det visste hon inte heller. Så jag bara, alltså anledningen att jag ska fortsätta ha Facebook, förutom, eller Instagram, förutom då att jag faktiskt vill connecta med mina kompisar. Men det kan jag göra ändå, jag kan ju smsa dem liksom. Anledningen att jag vill ha Instagram är mycket så här, sprida ordet om min bok, vad jag håller på med, typ, jag har en podcast. Ja, hon är ju då min uppenbara målgrupp och har inte ens märkt att jag har släppt en bok. Så jag bara, det här bevisar ju bara point made, att så här, det här är inte värt min tid.
Ja.
Och, men jag mer och mer då stärks i den här uppfattningen att Instagram, ja. Och igår träffade jag på en väldigt framgångsrik modell och skådis som jag inte behöver nämna namn, men jättekänd, alltså A-list.
Oj, kul.
Och vi har gått till samma café, och jag har velat träffa den personen ganska länge för att jag har en idé på hur vi skulle kunna samarbeta. Mm. Och så träffade vi på varandra och jag bara, nej men nu måste jag bara prata med den här personen, för att jag kan ju inte bara så här önska att få prata med dem och sen jag ser dem bredvid mig, då måste jag också prata med dem. Jag kan ju inte bara så manifestera loss och inte faktiskt alltså, ta steget när jag väl står där liksom.
Den personen kommer ju inte komma till Värnamo och uppsöka dig.
Den liksom. Kom... Det är ju väldigt mycket mer komplicerat för den världen som upp det, om man säger så.
Mm. Av en slump.
Än på kaféet, det här hände då uppenbarligen nästan. Vi ska ha sett den personen där 2 gånger nu. Mm. Så jag var så, okej, men nu måste jag bara göra det här, annars kommer jag bara ångra mig att jag inte gjort det. Jag ska åka hem till Sverige på bostad liksom. Så jag går upp och pratar lite och berättar lite och bla bla. Jättetrevligt möte. Kan berätta om det någon annan gång. Men i alla fall, då så sa jag bara, jag har inte Instagram, men du kan få min mail, för den ville ha min kontaktuppgift. Och då kände jag i ögonblicket, jag bara, oh my god, det där var ett power move. För det här är en person som har väldigt många följare på Instagram då. Vi snackar liksom miljoner. Och då kan jag tänka mig att det är väldigt många som så här, vill ha en bild? Eller du vet så här, jag taggar dig typ. Och så jag tänker att det kan vara ganska uppfriskande då för den personen. Och bara så, här är en person som inte befinner sig i det här miljön av så här, alla ska ha någonting av en liksom. Utan, jag vet inte. Jag kände själv att det var inte mer jag skulle, det var ingen flex. Jag var så, jag bara nämnde, jag har inte Instagram, jag kan ju få min mail typ. Och sen insåg jag bara, nej men det där var nog ganska bra. Det talade nog till min fördel i det här i den här interaktionen, att jag liksom inte. Eller vad tänker du?
Ja, nej men det är jättespännande, för att då liksom befäster ju du dig i verkligheten på något vis. Då får den personen bara minnas dig, för att när man går in på Instagram, så här, det är ju sen gammalt, då får man liksom en dusch av intryck om en person. Liksom. Att man,
det kan vara lite mycket tycker jag. Att så här,
ja, och då ska de tänka vidare på din idé liksom, utifrån de bilderna som du är som är någon representation för det. Och då kanske inte din podd som du berättade om där på kaféet alls verkar någon ball när den får se liksom omslagsbilder från det. Eller så. Så att det lämnar ju mer åt fantasin, om man säger. Och
exakt.
Jag tror när informationsflödet är så snabbt på alla sociala medier och så går det snabbare, eller så minns man ju de mänskliga tipsen och råden mer ändå.
Apropå att man själv vill upptäcka saker.
Ja, exakt.
Man blir så här mer diamond in the rough. Liksom. Här kommer jag in och bara, en trevlig tjej som bara, hej, jag tycker du är grym, bla bla bla. Och hon bara, hej, bla bla. Alltså, det är ju ett härligt möte. Vi har mycket gemensamt och kul att prata. Och så här. Och sen så ska hon då gå in och kolla på min Instagram. Har vi med den här tjejen? Aha, hon håller på med det där. Så har hon inte så många följare? Ja, men vad är det här? Alltså, plötsligt är det så mycket information som så här, jag vet inte, det förstör kanske lite intrycket. Och jag har varit med många gånger att folk har sagt till mig, men du är inte alls som jag uppfattar dig för sociala medier. Du är inte alls som jag uppfattar dig för dina bilder. Jag bara, jaha, men vad är det som ni har fått ihop för bild av mig? Alltså jag vet inte, folk tar ju sina slutsatser liksom, ens kropp i universum, i världen liksom, tolkas ju annorlunda när man har en röst och en närvaro och en energi, eller man bara är en bild, eller liksom ett hologram typ. Så jag vet inte, jag känner mig så himla äcklad av hela den här kulturen. Jag förstår att den fortfarande behöver finnas, det är inte det. Men för mig personligen så känns det bara som att det nästan är motsatsen. Alltså det är nästan lite destruktivt, inte konstruktivt, utan nästan det förstör. Sen tror jag också speciellt med just författare, för att det är som att vi vill ha våra författare i fred. De ska vara lite så här mytiska varelser, de ska inte vara så tillgängliga. Jag tror det är en så här gammal föreställning som sitter ganska djupt, att det är så här den elusive berättarrösten som svävar utanför boken. Typ. Och jag intervjuade ju Ottessa Morsfeg, jag vet inte om jag kanske pratat med här förut på den, men författaren som har skrivit bland annat den här 100, mitt år av att vila och ta igen mig.
Lång titel. Alltså, mitt år av att vila, nej.
Mitt år av vila och efter... Ja, vad det heter. Jag intervjuade henne här i Los Angeles för några år sedan. Och
vad heter hon
då? Den har varit en stor... Ottessa Morsfeg.
Ja.
Det har varit en stor hit, den här boken. Och hon är typ i min ålder. Och vi träffades här då i West Hollywood. Och jag intervjuade henne. Och min kompis Shari fotade till Svenska Dagbladet då. Och hon finns inte alls på sociala medier. Hon har aldrig haft någonting. Instagram, Twitter, Facebook. Mm. Och hon är ju otroligt framgångsrik författare. Och det är liksom... jag tror folk älskar det där. För att hon är ganska så här mystisk på något sätt.
Ja.
Jag tror folk går igång på det. För man tycker om att ha sitt lite så här, åh, ett geni. Men det är ingen som vill att ett geni ska bara, hej, här är min vardag. Man vill ha så här, man vill ha sitt geni i fred. Så att, och Tessa Morsfeldt får vara den där mystiska personen. Så jag antar att jag har mer att tjäna på att vara lite mer mystisk. Helt enkelt.
Ja, 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 verkligen. Nej, men det är så svårt med, jag lyssnar på Alex Schulmans Malmö station, alltså nya romanen på ljudbok, och den är jätte, jag följer deras podcast varje vecka, Alex och Sigge, och det är jättesvårt att särskilja de båda rösterna från varandra. Jag blir väldigt distraherad när jag liksom,
är det han som läser upp boken själv eller?
Nej, han läste upp sin förra bok.
Så det är inte hans faktiska röst, utan det är mer röst.
Nej, precis. Och det var nästan lugnare, för då kändes det bara som ett så här liksom extended poddavsnitt. Men det här blir, dels så känner jag en jättemånga referenser från grejer han har berättat i sin podd. Och sen så känner jag liksom rösten bakom på något vis. Det är väldigt märkligt. Men det finns ännu värre exempel. Egentligen är jag kanske bara lat. Men sådana här som liksom, Jan Geo försökte jag läsa någon gång. Men jag hörde liksom bara hans röst. Hela tiden. Alltså att jag gjorde en berättarröst i huvudet. För att det var så tydligt vem det var. Så att jag förstår författare som är lite excentriska människor. Kan flippa när de fattar att folk tar in deras person i läsningen kanske.
Alltså det är väldigt intressant, för det har ju varit en lång diskussion i många år om huruvida samtidslitteraturen är för mycket autofiktion, alltså för mycket självbiografisk. Och det kom nu, för inte så länge sedan var det en lång artikel av Emi Simon Savall i Svenskan, och jag har känt henne i jättelänge sedan jag gick på gymnasiet faktiskt. När jag gick på gymnasiet gick hon pluggade på högskolan i samma stad i Jönköping, så vi kände varandra redan då, för hon hade ett diktfanzin. Så det var så vi lär känna varandra. Dikter, poesifans.
Yes, okay, ja.
Ja, så inte vikt. Hon var några år äldre än mig.
Dålig linje här mellan LA, Gotland.
Ja, så vi lär känna varandra i Jönköping, för att jag är samma intresse helt enkelt, litteratur. Jag kanske var 17, hon kanske var sådär 22-23. I alla fall. Hon skrev en text i Svenska nyligen om just det här, för att apropå att Annie Ernaux, franska författaren, fick Nobelpriset i litteratur och har skrivit mycket självbiografiskt, och hon var då, nu sammanfattar jag bara, men hon var skeptisk till det här att har vi ingen bättre fantasi än att bara låta folk som skriver självbiografiskt få Nobelpriset. Och jag har tänkt jättemycket på det sen den texten. Och saken är ju den att jag har nog haft samma uppfattning förut, att jag tyckte att det var för mycket självbiografiskt i samtiden. Samtidsturen. Och det ofta är så här, särskilt så här, första debutbok, folk skriver så här en lite illa dold självbiografisk text och sådär. Och det var också där, och så är det så här, en ung person som går runt i Stockholm och ska dejta lite, eller ja, det är liksom
drömmer om att bli förlagd typ.
Ja. Och grejen är att jag därför ville jag att min första bok skulle handla om något annat, inte självbiografiskt. Det var därför jag skrev, därför jag separerade alltså min bok Att omfamna ett vattenfall. Och därför den först bara skulle handla om June. Och jag skickade in den till mitt förlag som bara handlade om June. Och sen skickade jag in senare, för att jag då inte har pengar som vanligt. Så jag bara, här är ett annat manus jag har skrivit, haha, som handlar om mitt arbete med boken. Och de bara, jaha, men vi vill gärna att du ska slå ihop böckerna till en bok. Så då blir det varannat kapitel June, varannat kapitel mer självbiografiskt. Och det var ju inte min intention, och jag var egentligen ganska skeptisk. Jag var såhär, nej, jag vill inte vara en av de här som gör detta. Men sen insåg jag att ja, det här var bästa för boken, och jag tycker själv att det blev väldigt bra. Då har jag funderat såhär, men nu är jag också en av alla de som gör det här. Men problemet, det finns många aspekter av det här. En grej jag tänker på är just att, för det första tycker jag att det är helt okej att vara självbiografisk, men då tycker jag att man ska vara ärlig med det och säga såhär, vet du vad, det här är en självbiografisk bok. När folk kollar på så här. Ah, det här är en roman om en ung kvinna. Man bara säg som det är. Det här är liksom en variant av dig. Och det tycker jag är helt okej. Varför ska man hålla på och hyckla med det? Alla som frågar mig, säger jag som det är? Ja, den här boken är självbiografisk. Alltså min bok. Men det är ingen som frågat. För jag har varit så här, men får jag några intervjuer, då kommer jag prata om det här i intervjuerna. Men jag har ju inte fått några intervjuer, så jag har ju aldrig behövt prata om det offentligt. Och det är som inte så fult att ställa den här frågan. Man ska liksom inte fråga så mycket. Det är så ful fråga, så här, är det en självbiografiskt inspirerad bok? Det är som så här, folk vill inte fråga det, för det är lite ofint liksom. Så jag är bara så här, jag kan jättegärna prata om det. Fråga mig så berättar jag. Men jag har liksom inte fått tillfället riktigt. Men jag tycker själv att det är ganska intressant i det historien. Så här, Ida dejtar en miljardär. Det är väl ganska intressant, men det är ingen som har frågat mig. Så jag bara, ja, okej. Okay. Men i alla fall. Jag tycker det är helt kul att vara självklart om man bara är ärlig med det. Två, nu kommer en viktig poäng här. Anledningen att jag faktiskt precis igår avslutat en text som jag hållit på med i 4 år. Som ska bli en bok någon gång. Som är självbiografisk om min flytt till Los Angeles 2018. Och jag är supernöjd. Jag satt precis och redigerade nu när du ringde mig här. Och jag är så nöjd. Och den är helt självbiografisk. Jag kommer att säga att den är typ en memoir. Alltså jag kommer inte ens säga att det är en roman. Och jag tycker den är otroligt bra. Och så tänkte jag mycket på det under processen med den här. Nu redigerade jag den och var här. Vill jag passa på att jobba med den. Och då har jag tänkt mycket på. Alltså, det är en väldigt, för mig är det en väldigt, väldigt politisk grej. För att nu när jag har skrivit min andra roman då, som handlar om tidigt 1900-tal i Sverige. Och då var det ju så ofint för kvinnor att ens säga jag. Man fick inte säga jag. Man skulle säga man. Så här, man kan ju tycka att bla bla bla. Man fick inte säga jag tycker. Så att vi har liksom... Vi är bara 100 år från en tid när kvinnor inte ens fick säga jag tycker. Och det är klart att när kvinnor började få sin röst, då kommer ju alla de här autobiografiska, självbiografiska böckerna. Och så blir det ju en backlash. Folk bara, men det är så töntigt att skriva alla bara självbiografiskt. Någonstans kommer det ju från ett uppror. Alltså, av samma anledning som jag är intresserad av kvinnohistoria och i min förra bok handlar om kvinnohistoria, min nästa bok handlar om kvinnohistoria. Alltså, att skriva om hur vi har skildrat kvinnor. För att kvinnors röster har varit tystade i hela historien. Och det är väl inte så konstigt nu att det kommer en tid när alla kvinnor vill bara berätta sin historia. För att vi har inte fått göra det på tusentals år. Så att jag tycker det är lite så här patriarkatet som spökar. När de bara, det är inte så fint att skriva sig självbiografisk text. Det är bättre att vara lite mer, hitta på någonting. Varför är det bättre?
Ja.
Varför är det bättre att hitta på någonting? Vad är det för fel på att berätta sin historia? Vill berätta sin sanning? Visst, det kan bli lite enformigt, särskilt när folk inte då ens vågar stå för att det är deras egen historia och låtsas att man hittar på det när man inte har hittat på det. Det är väl en sak, men så här, stå för det är din historia, stå för vem du är. Jag ser inte vad problemet är. Jag tycker det är en revolutionerande feministisk handling att våga tro att min röst och min historia spelar någon roll.
Ja, men att verkligen ifrågasätta, det där är jätteintressant och viktigt att man går tillbaka och liksom, varför var det lägre status och varför var det impopulärt och sådär.
Exakt.
Det där är så, det, språket är så himla riggat. Bara ordet history betyder ju liksom his story. Det är ju liksom, historien är, själva det ordet som vi tar som så självklart är liksom berättelsen om mänskligheten och jorden. Det handlar ju liksom... Det är så här inpräntat att det är männens historia. Och det är männens tolkning av omvärlden och världen runt omkring och sådär.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Nu växer Bilia Xpeng med en ny anläggning i Borlänge. Lär känna våra 100% eldrivna bilmodeller Xpeng G9 och P7. Ta del av fina öppningserbjudanden som kampanjränta på låga 1,95%. Läs mer på bilia.se/xpeng. Välkommen den 27-28 april till Bilia Xpeng i Borlänge.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Och jag tycker det är intressant, men som förra veckan pratade vi lite grann om Caroline Ringskogs nya bok. Den är ju, jag vet inte om den är uttalat självbiografisk, men den är, känns ju väldigt så här dagboksartad i sin form. Och jag tycker det är jätteintressant att få höra den här berättelsen som känns väldigt, i alla fall uppfattas väldigt nära hennes egen röst. Liksom. Jag tycker det är intressant att höra den nakna berättelsen om hennes egen historia. Jag ser inte vad problemet är där. Alltså, hon har till exempel ett fantastiskt språk, så att det är ju inte som att boken bara är så här ett blogginlägg, utan det är ju människor som kan skriva. Då, alltså, ska man skriva självbiografiskt så måste man bidra med någonting mer än bara, här är mina min story. Alltså det, då, ja, för att göra lite litteratur, så då finns det ju andra saker man kan stoppa in. Till exempel då ett väldigt engagerande språk eller intressanta perspektiv. Jag förstår inte varför det skulle vara sämre än... samtidigt som vi hyllar så här, Lars Noréns dagbok. Liksom. Jag vet inte. Mm. Jag förstår inte varför det skulle vara sämre än någon som sitter och hittar på någonting. Jag vet inte varför det ska vara så mycket bättre.
Nej, men det är ju väldigt, väldigt mycket vanligare. Alltså, när man... ju när man börjar läsa böcker så tror man att alla böcker är påhittade. Liksom. Men sen är det ju, det finns ju alltid referenser till någonting. Alltså man har ju snappat upp. Det går ju inte att liksom göra sig helt fri från sina egna erfarenheter.
Men det är väl lite det här. Liksom. Alltså, förlåt, nu bara rantar. Men jag måste bara så här. För några poddavsnitt sen så pratade jag om den här podden som heter The Death of an Artist. Som handlar om den här kvinnliga feministiska konstnären som blev mördad antagligen. Antyder de av sin väldigt hyllade konstnärsman. Och då, i den podden, typ 6 avsnitt, det handlar jättemycket om just hur vi har haft den här idén så länge i konstvärlden om att så här, konstnären är befriad från sitt subjekt, eller så, sitt skapande. Att säga, aha, men det spelar ingen roll om han mördade sin fru för att vi älskar hans konst. Och det har ju varit en extremt långt varande i uppfattning i många branscher, men framförallt i konstbranschen väldigt uttalat, att man helt separerar konstnären från deras verk. Och det är mycket det som den feministiska rörelsen sedan typ 60-talet har handlat om. Att vi är inte fristående från våra verk. Alltså vårt privatliv påverkar hur vi, ja, men till exempel har jag barn, hur påverkar det mitt skapande? Och det går inte att bara så här låtsas om att vi är fria. Och det är just det här som patriarkatet handlar om, eller så här mans, idén om mannen är att så här, åh, han är bara fri och trippar runt och så bara händer det saker. Det finns, för att det finns inget motstånd omkring, det finns inget förtryck, och då blir det inte heller, alltså den vita mannen som en slags så här, blir inte påverkad av världen för att han är så här fri. Och det är ju liksom en illusion. Jag tror inte att någon av oss är fri, vi vill alla påverkade av vår omgivning, men det är ju en så här patriarkal idé som har suttit kvar väldigt länge. Och jag tycker det är motståndshandling nu som vi ser att många feministiska konstnärer som gör, det har varit så mycket så här konst med mensblod, alltså du vet. Men det är också ett sätt att visa så här, mitt liv, min kropp, mina barn, mitt varande spelar också roll, och det går inte att separera, det privata är politiskt, har ju varit en devis väldigt mycket. Och det glömmer ju lite bort nu. Nu ska vi plötsligt återigen separera och låtsas som att konstnärer bara är flytande punkter i universum. Och författare. Mm. Det är klart att vi blir påverkade av våra liv. Och, ja, jag tycker det är ett uttryck för patriarkatet. Tack för mig. Välkommen. Tack för mitt TED-talk.
Tack ska du ha. Tack ska du ha. Jag har ett till värdelöst tips till dig. Eller för dig är det... För dig är det värdefullt. För de som lyssnar på den här podden på måndag är det värdelöst. För att jag var nämligen, vi var uppe hos några vänner och käkade middag igår och hade och sov över och hade en hel kväll. Och då visade min vän Filip mig ett nytt skivprojekt som hade släppts några dagar innan med bandet eller konstellationen Salt. Har du hört talas om dem?
Nej.
S-A-U-L-T. Det är ett svinfett brittiskt musikkollektiv som är så här rhythm and blues blandat med house och disco typ. Och det har funnits sedan 2019 och de släpper musik på så här helt nya liksom helt nya sätt. Deras debut som hette 5 & 7, den gick att lyssna på i så här 99 dagar och sen försvann den. Eller det var inte debuten, det var deras andra skiva. De har släppt 11 album sedan 2019, så att de är lite svåra att hålla reda på. Men de har så här, och det är en kille som heter Inflo, som är producent, som jag bara, jaha, men det är han som gör Little Sims, som jag är kär i. Gud vad kul. Och han gör även Adele och jobbar inom massa, Michael Kiwanuka som jag berättat om tidigare också. Där den här producenten Inflo, han styr det här kollektivet. Och nu för några dagar sedan så gick de ut med att de så här, ja, nu släpper vi 5 album. Här är 5 album som kommer finnas tillgängliga i 5 dagar. Om Va? Ni kan gissa det här lösenordet. Folk listade ut lösenordet och då kommer man till en WeTransfer-länk och så laddar man hem en mapp och så ligger alla 5 albumen där. Så kan man lyssna. Och det är liksom, det är hela grejen. Inget Spotify, inget vinyl, inga konserter, ingenting mer. Ingenting liksom, inga credits, man vet inte vilka som är med. Man känner igen lite röster och så här och folk börjar spåra upp vad det är och så här. Men det här är liksom som ett soundtrack på 5 timmar någonting som man bara har pågående liksom i bakgrunden.
Om man laddar hem det här till datorn, man kan spara ner det.
Ja, exakt. Så det jag har är en så här vanlig mapp med MP3-or liksom. Där är den. Ja. Och sen då är den 5:e, det är idag, det är sista dagen som den finns. Och sen så kommer den inte finnas någon mer. Då får ju folk börja dela den med varann, men det är liksom
ja, precis.
Ja. Och det här blir en så här pang händelse i ett liksom klimat av strikt planerande, liksom pre-savea min länk här så att jag får bättre algoritmer och siffror på releasen och sådär. Allt sånt där är liksom totalt utslängt bara.
Mm.
Och så här är musik för musikens skull. Tro på mystiken liksom. Och make up your own mind om det. Och så får alla liksom, jag blir jätteattraherad av det här sättet.
Ja, det är exakt vad vi pratade om innan tänker jag.
Ja, och det blir en sån liksom motreaktion mot det här att bli påprackad musik hela tiden. Liksom från själva musiktjänsterna så langar de upp dig i fejan liksom. Och folk som så här, ja, skriker ut sitt liksom krav på deltagande. Även jag. Jag kräver det hela tiden.
Ja, samma. Vi har vill liksom. Man vill ju.
Mm. Och nej, men att det här är någonting som man får upptäcka själv. Och eftersom jag ser ju ingen, det finns ju inte på någon topplista, jag ser ju ingen annan som lyssnar på det här. Och jag har ingen aning liksom var någonstans den finns samtidigt. Så är det ju som att det är musik bara för mig.
Ja, mer personligt liksom.
Ja, och vi lyssnade på det igår, det är väldigt, väldigt bra. Det är väldigt, väldigt härlig musik.
Exakt, vi pratade om innan att man liksom har mycket att vinna på att vara lite mysterisk, men sen måste man ju komma till en punkt för att kunna vara mysterisk. Alltså det är ju lyxigt att ha råd att vara mysterisk. Man kan ju inte göra det när man är okänd, för då bara vet ingen vem man är. Man måste ju komma till en viss nivå först och sen kan man bli mystisk.
Ja, men det är också såna här projekt som liksom finner sponsorer, alltså som är lite i egentligen, jag tror inte tillverkningen av den här musiken är särskilt annorlunda från när man gör 5 vanliga album. Bara att det är liksom, det är väldigt, väldigt produktivt att göra så många låtar. Men själva musiken är ju bara musik. Det är liksom sättet man släpper det på som skapar ett slags sug.
Jo, men jag menar, nu kollar jag på deras sida på Spotify. Då har de så här 1,7 miljoner lyssnare i månaden. De har ju uppenbarligen redan en publik. Om de sen då väljer att så här, nu ska vi göra det här jätteobskyra släppet på 5 timmar. Då kommer folk bara, okej, vi lyssnar på det. Men hade jag idag bara, jag släpper 5 timmar musik. Folk bara, okej, jag kommer inte lyssna på mer än en minut av den där musiken. Alltså man har ju inte, folk har ju redan ett förtroende för dem. Så då kan du göra lite sån här saker.
Ja, jo. Jo, men så är det absolut. Det är det. Men det är mitt värdelösa tips för den här veckan i alla fall.
Nej, men det är väldigt intressant. Inte bara som tips utan också som liksom fenomen. För det är just det här power-movet att kunna vara lite, ställa sig utanför den här hysteriska självpromotion-världen. Det är ju liksom, det är ju det ultimata power-movet att inte behöva vara en del av det någonstans.
Ja, det var ju lite som när Radiohead släppte sin platta In Rainbows. Det är säkert 15 år sedan nu. Men att det, då var det så här, då fick man ju, då var föregick av noll promotion och så fick man betala vad man tyckte att den var värd.
Mm.
Alltså att man fick så här, välj själv.
Mm.
Då, det är verkligen ett power move från några som har sitt på det torra. Men det påminner lite om den liksom.
Ja, men det är lite attityden. Som en annan grej. Jag hade också en lång konversation igår med en tjej som är kläddesigner här i Los Angeles. Och hon bara, men jag tänkte att vi var ungefär samma ålder baserat på hur du klär dig. Jag bara, för hon frågade om den här jeans. Hon tyckte jag hade så snygga jeans. Jag bara, det är från Acne, typ bla bla bla, svenskt märke. Hon visste inte vad det var. Ja, i alla fall. Och så sa jag bara så här, så sa jag bara, vad menar du? Hon bara, nej, men man kan verkligen se på vad folk befinner sig i livet, på hur de klär sig. Jag bara, vad menar du? Och då pratade vi just om det här att oftare, särskilt i Los Angeles där det är väldigt mycket mer naket eller folk är mycket mer avklädda liksom, på grund av temperaturen och annat och kulturen, men att man ofta kan se, typ om man har lite så här oversize kläder till exempel som kvinna, då är det ofta ett tecken på att man är kanske lite äldre, kanske så här, när man är 40, man kanske inte vill att alltså titta på en, för hon sa det, hon bara, jag känner precis samma sak när hon beskrev att hon bara, men när jag var yngre då tyckte jag det var så här härligt att typ ha korta kjolar och visa magen och känna så här, ja, visa upp mig för världen, att det var som en empowering grej men hon bara, nu vill jag inte det längre, nu vill jag inte faktiskt titta på min kropp, jag tycker det känns, inte för att kroppen har ändrats i sig utan bara för att jag tycker att det känns mer privat, jag har en annan känsla för vad min, vem jag är och jag vill inte att alla ska få tillgång till det. Och jag känner mig jättemycket i det verkligen. Alltså jag hade också så när jag var yngre att jag bara så korta kjolar och liksom skit i. Att det var liksom en grej. Och sen nu har jag noll lust. Jag känner mig typ naken om jag visar vardagarna. Alltså jag, så här, och jag förstår ju att det har att göra med att jag är ju inte på display på det sättet. Jag har en väldigt trygg relation. Bra partner. Jag känner inte att jag måste hävda, visa upp mig. Försälja mig själv på något sätt. Men jag vet inte om det bara handlar om det. Utan det handlar också om, tror jag, en mognadsgrej och vad jag befinner mig i livet, att jag känner så här, nej men jag vill liksom inte att alla ska få tillgång till mig, jag vill att det ska vara lite hemligt och privat och jag vill liksom, jag har heller lite oversize än för mycket avslöjande, och jag säger det här verkligen ingen, jag hoppas inte det uppfattas som att jag lägger någon värdering i det här, utan det är bara min personliga resa som jag tror att många delar, och det sa hon då som designer, hon bara, men jag kan verkligen, jag ser det här mönstret som är som uppmärksam på det här, och jag kan ofta bedöma vad folk befinner sig i livet. Ofta, både ålder men också mognad är ju lite, låter ju värderande. Men vad de befinner sig i livet genom hur de klär sig. Och det är just det mönstret hon har sett då. Jag tycker det är lite samma sak. Där, att man så här, det är också lite power move att så här, inte behöva sälja in sig själv. Det är lite samma grej där. Att, så här, att inte behöva övertala någon att läsa min bok. Att inte behöva övertala någon att följa mig på Instagram. Att inte behöva övertala någon att kolla vad snygga bröst jag har. Eller. Alltså det är lite samma grej. Så här, att, man inte, att man är lite mer diskret och lite så mystisk. Det är liksom, ja det är återigen power move.
Ja, det påminner väldigt mycket om Billie Eilish, tänker jag. Som ju det. Liksom, hon är väl, eller hon flyttade till LA eller vad det är. Kanske.
Hon bor väl här i alla fall, vet jag. Jag har faktiskt sett henne här.
Ja visst, roligt. Det kan jag tänka mig. Men hon är ju också, hon kör ju också väldigt, väldigt oversized för att man liksom inte ska tänka på hennes kropp sådär.
Men sen gjorde hon ju en sån grej typ när hon bara, nu är jag sexig på omslaget, kommer du ihåg?
Förvisso, förvisso. Ja.
Men det är också, men, för henne var det väl lite empowering, bara, nu ska jag steppa ur mitt skal och vara liksom, känna mig sexig och feminin. Och det var väl också en utvecklingsfas för henne på något sätt.
Ja, det blir i alla fall ett steg mellan en grej och ett annat. Man reagerar ju liksom då, både första och andra gången. Ja, spännande. Jag har ett tredje och sista värdelöst tips till just dig. Men det är bara för att du redan gillar den här personen redan väldigt mycket. Jag har suttit här och tragglat ut det sista. Jag har skrivit väldigt mycket musik även den här veckan. Då framförallt text och stråk. För jag ska in i studion om 2 veckor. Och då ska jag göra ett rejält så här, hejdunderprojekt tillsammans med 4 artistkollegor som jag har bjudit in. Så ska vi spela in i den här stora studion, Riksmixningsverket. Som jag hyr min studio från.
Det är alltså, det har jag varit.
Och det är den här, vi ska spela in i, det är Benny Anderssons, den här större studion som jag brukar spela in mina jazzgrejer i. Men nu tänkte jag göra det med min popgrej, The Color Red. Så nu har jag liksom satt in ett band där och så ska det komma 4 olika artister under 2 dagar och så ska vi spela in massa musik för senare
liksom, spännande
bearbetning. Ja, det ska bli väldigt roligt och så ska liksom vi featurear varann och liksom släpper det. Och en av de artisterna är din vän Lune, eller Lune kanske hon heter.
Ja, Linnea.
Ja.
Hon är fantastisk.
Precis. Alltså. Ja, vi spelade hennes musik här i avsnitt 15. såg jag.
Just det, länge sedan, ja. Mm.
För väldigt, ja, i tidernas begynnelse. Men det, jag kommer ihåg att vi hade ju så här musiktips i början. Då var hon ett sånt.
Just det.
Och jag, men det roliga var att det hade jag glömt bort. Utan jag fick tips om henne från en så här engelsk promotor eller manager, vad är det, agent igen. Jag håller på är lite så här, jobbar med en person overseas, och han hade varit och sett henne på Bylarm i Oslo.
Aha.
Där hon spelade efter någon artist som var jätteförsenad. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men då, han hade fått så bra intryck av henne och sagt så här: if you ever need someone for your så här, house projects någon gång, så då ska du ta in den här tjejen. För att
det känns som en bra match.
Hon var tydligen
alltså
snackisen där uppe. Ja, roligt. Och det roliga var att då skulle jag så här, då frågade jag henne och så sa hon ja, gud vad kul. Och sen så skulle jag bara följa upp med någonting, och då sökte jag på henne i mailen, och då hade vi redan hörts för ett år sedan när hon skickade sin EP till oss då.
Mm.
Så det var ännu en så här exempel på så här, wow, jag upptäckte henne en andra gång utan att veta om det. Då blev jag liksom ännu mer taggad på att hitta på någonting.
Nej, men jag tycker också det du beskriver väldigt bra exempel på att det inte alltid är så självklara så här logiska vägar i den här kulturvärlden som vi har pratat mycket om i podden. Och det här är ju ett väldigt bra in real life exempel, eller så här, i realtid exempel på det här. För att, så jag pratar ofta om att det så här, man vet inte alltid vad saker leder. Man kanske så här, vi gjorde ju den grejen att vi promotade lite olika nya men inte jättestora artister, eller blandat, vissa var ju stora, men vi lyfte fram att en artist i varje avsnitt i början av podden, och vi fick ju ingenting för det liksom. Det var ju någonting vi gjorde för att det var schyssta, eller man ska säga, eller för att det var kul. Det var ju ingenting vi gjorde för att
kontakt,
få betalt för reklam liksom. Men så kul att lyfta fram lite olika artister. Och nu kan jag tänka mig att så här, nu vet jag inte hur Linnea resonerar, men hon kanske känner så här, fan, Pontus, han är ju jätteschysst, och han har ju podden med Ida, och de var ju så schyssta mot mig, klart att jag ska göra det här. Alltså, det gör ju säkert henne ännu mer motiverad att göra det här med dig, kan jag tänka mig.
Verkligen, jag var inte dum i huvudet då.
Det
är så man får ju aldrig vara dum i Sverige, för att det biter en ju. Det kan ju bita en.
Det är en liten värld. Och det är ett bra exempel, tänker jag, för de lyssnarna som kanske inte själva är i den här världen. Man ser så här, aha, det här kan ju hänga ihop. Alltså det här kan ju göra att saker blir av. Så chans att det blir av för att vi gjorde den där grejen för ett år sedan helt utan att ha någon syfte med det. Utan bara för att vi ville. Och det är ofta så det är, att man slänger ut lite grejer här och där, och så vet man inte vad det tar vägen riktigt.
Nej, exakt. Och det är så hemskt kul. Alltså, jag var lite så här headhuntade henne, för att det är fyra väldigt olika akter som vi har bjudit in. Så att det ska bli så här musik som skjuter lite här så tvärs. Och möjligtvis så kommer vi göra liksom en version som liknar artisten, och sen liksom remixa det för att släppa det under vårt namn. Jag vet inte, men det är i alla fall, det är jag och min kollega Kanto som gör musiken, som hörs i den här
till vår
podden,
podcast
till exempel. Och hon är så himla inne på syntar. Alltså hon är väldigt, väldigt duktig på att spela synt.
Kanto och skapa eller Linnea? Liksom, Kanto.
Linnea. Framförallt tänkte jag på.
Kanto är en kille, eller?
Jag
blir osäker.
Och därför ska det bli extra roligt, för att det finns liksom massa syntar in-house i den här studion. Så att vi ska liksom, vi ska jamma ganska mycket där, för att det syntar känns så extremt mycket så här beroende på vad man vrider fram för ljud just där och då. Så det är svårt att liksom göra demos med ackord och melodier. Men vi håller på att skicka små så här röstmemos. Hon sitter i någon skog någonstans.
Ja, det låter som henne.
Och jag sitter här och Kanto gör beats i Stockholm. Och så skickar vi så här sms till varandra över ljudvågen.
Men gud vad det kul, jag blir jätteglad. Vad kul,
ja, och hon var så här, ja, nej, men det var också, och hon var så här, wow, den studion, det är min, där finns mina tre favoritsyntar i hela världen. Så, här, så att det blev ett bra utbyte. Bland annat så har de en Yamaha-synt som ser ut som ett rymdskepp, som är så här, som innehåller typ alla ABBA-ljuden.
Oh, wow.
Alla de här liksom, det är en synt som finns i tre exemplar tror jag. Som liksom är så här specialbyggd, och den får absolut inte samplas. För att det är så liksom unika, tidstypiska ljud i den som man inte ska få leka med hur som helst. Men man får spela in den när man är där.
Oj.
Så då kan man liksom... Det ska bli väldigt, väldigt roligt.
Gud, kanske början på någonting stort här som vi får följa i podden. Både för dig och för mig och mitt potentiella samarbete här i Los Angeles. Vi får se vad allting leder.
Ja, verkligen.
Jag vet i alla fall att min kille Gabriel, han är ju på turné de här veckorna. Han har varit, samma tid som jag har varit i Los Angeles har han varit på turné i Europa. Och det var egentligen inte planerat, det bara följde sig väldigt lyckligt. Att vi åker nästan samma dagar. Så han har spelat i hela...
Sånt är skönt alltså.
Ja, så annars har det varit att det får vara liksom 4 veckor, nu blir det bara 2. Så han har varit i hela Tyskland och Schweiz och Tjeckien. Och nu spelar han i Berlin ikväll, sista spelningen innan de åker hem igen. Och så det tycker jag känns jättekul för dem. Det har gått jättebra för dem tydligen. Massa folk har kommit och sådär. Och det är kul. Så jag pratade på telefon med honom innan det här, så han var jätteglad. Och ikväll, nu ska jag strax, som jag lägger på, ska jag träffa min kompis och gå och käka lunch. Och sen ikväll ska jag gå på en middag med konstnären Hans Berg, som är svensk, välkänd svensk konstnär. Han och konstnären Nathalie Djurberg, som de var tidigare ett par, nu är de konstnärsduo. De hade ju en stor utställning på Moderna för några år sedan till exempel. De är ju väldigt erkända konstnärer. Och han jobbar mycket med ljud, konst, och hon gör liksom så här väldigt kända leranimationerna som har blivit väldigt omtalade. Och jobbar mycket ihop. De ska ha en stor utställning här i Los Angeles. Och då har deras galleri här har en middag för att liksom fira dem, eller man ska säga. Och jag känner Hans sen många år tillbaka. Vi har bland annat festat ihop i Art Basel, Miami. När jag hamnade på scen med Wyclef Jean. Det var ju också en historia. Och Hans hetsade mig. Han bara, are there any Swedish girls here? Och det var ju bara jag, så jag räckte upp handen. Jag bara, ja. Och han bara, kom igen nu. Så jag gick upp på scenen och dansade med Wyclef Jean. Jag trampade över Mucia Prada, alltså hon som driver Prada. Hon satt på scenen. Jag visste inte, det var någon tanta. Så jag liksom gick över och så bara, aha. Jag höll på så här, knäa Mucia Prada upp på scenen. För att Hans bara, har jobbat mycket med Prada. Hans har gjort grejer för dem. Ja, du vet, man hamnar i konstiga situationer. Det är story of my life. Inga pengar, men jag sitter där och pratar med... Jag vet inte vad som pågår, men det är som vanligt. I alla fall så ska jag på middag med dem ikväll på det här galleriet. Så det ska bli spännande att se vad det är för folk. Så jag får återrapportera så nästa vecka i podden hur du var på den här gallery dinner.
Du måste ha en kamera på din axel, Ida.
Live-podda.
Överallt du går så verkar det hända grejer.
Det är verkligen, det händer alltid någonting. Det är faktiskt sant. Jag vet inte riktigt hur, men...
Nej, vad spännande.
Jag önskar att det kom lite mer pengar bara, men det kommer väl tids nog.
Ja. Jag ska åka tillbaka till stan imorgon, så får vi styra upp den och hitta på roliga grejer där i höst. Det ska bli rätt skönt. Nu är jag utvilad och redo att jobba och göra grejer. Kul. Jag hade lite FOMO i onsdags, torsdags. Då spelade ett band som heter Vasas Flora och Fauna på Kulturhuset i Stockholm.
Det är Iris Viljanen, eller hon
var... Exakt, ja. Ja.
Är hon med i bandet eller hon var med tidigare?
Ja, det är en tjej som sjunger så här i alla fall.
Det är hon är, ja, jag är lite bekant med henne, för hon är nämligen ihop med en kompis till mig. Så jag har träffat henne. Ja, jättegullig verkligen. Ja, vad kul.
Men då har du hört deras nya låt Viking Leonella?
Nej, till exempel? Det ska jag kolla. Jag skriver direkt när jag går in på Spotify och lyssnar. Vi kan ju gå ut på
Vi kan gå ut på den låten, men det är så himla otroligt. Alltså, det är så här texter som jag aldrig har hört förut. Alltså jag har aldrig hört the likes of them. Man vet inte om man lyssnar på så här. För de bara liksom far iväg i så här tankar och fantasi. Så att man... Ja, man visst, är det verkligen så här? Får man skriva musik så här? Och det vi lyssnade på deras sköna skiva Möte med skogsgardisterna, som så här... Också första låtarna bara liksom flyr igenom massa ämnen. Man vet inte om man lyssnar på så här Bohemian Rhapsody eller Galenskaperna After Shave. Liksom. För att det är både humor men stenseriöst, och man är väldigt, väldigt med. Vi får se vad du tycker om Viking Leonella.
Ja, nu kollar jag på Wikipedia. Ursprungligen bestod Vasas flora och fauna av duon Mattias Björkas och Iris Viljanen. Men efter inspelningen av debutalbumet hoppade Viljanen av, medan Björkas fortsatte projektet med sångerskan Tina Karkinen och pianisten Daniel Ventus. Så då lyssnar vi på det nu då. Och hoppas att ni har en underbar dag. Tack för att ni lyssnar.
Ja, du är med,
Ida. Tack för att ni tipsar släkt och familj om vår fantastiska podcast. Tack för att ni
verkligen
finns.
Vi kanske också skulle börja så här, bara släppa podcasten på måndagen och på tisdagen är den borta. Alltså bara som ett så här fuck you-metod. Att man är som så här kända Instagrammare som tar bort allt i flödet hela tiden. Bara en bild som är så här svart. Tål att fundera på.
Ja,
lite som radio, fast digitalt. Trotsigt.
Just det. Vad tycker ni, kära lyssnare? Ni får väl höra av er. Vi hörs nästa vecka. Hej då allihopa!
Det gör vi. Hej då!
Hej då! Min framtid var skriven. Jag såg den i ett nyhetsbrev. I julen en lösning på mina jordiska problem. Vi söker dig som är ordentlig, men kan vara rolig emellanåt. Vi söker man kan tyna bort, men man kan åter uppstå i en helt ny skepnad. Leonella, klart hon ska ha ett sånt namn. Leonella, jungfru färden går från Kina. Det syntes att jag var snäll. Jag förbättrar mitt CV. Jag lade dit att jag kunde Excel. Jag plockar fram svarta skorna. En intervju är ingen lek. Jag har googlat på vanliga frågor. Jag har klippt mig på klippotek. Lite som i en dröm steg jag in.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.